Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 30. Och i den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Ann Ödlund som är forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Ann var en av talarna på mötesplats Samhällssäkerhet och samtalet handlar om hur det nya totalförsvaret växer fram och vad det innebär för både organisationer och individer. Häng med! Ann, välkommen till Lottapodden.
Tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite vem du är?
Jag heter Ann Ödlund, jobbar som forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI på en avdelning som heter Försvarsanalys. Jag har jobbat mycket med civil-militär samverkan, men de senaste åren så har totalförsvar varit högst upp på agendan. Och jag har jobbat både mot civila myndigheter som MSB och även mest med Försvarsmakten.
Och vad är det som har gjort att du har fastnat för just de här frågorna?
I början, det är nog min utbildningsbakgrund med organisationspsykologi och organisationsteori, väldigt mycket beteendevetenskap som fick mig att intressera mig för just de här samverkansfrågorna. Hur går det till när väldigt många olika, med olika kultur, med olika bakgrund, olika idéer ska samverka? Så det var där det började egentligen.
Vad spännande. Och hur har du tagit det med in i din vidare forskning när det gäller just totalförsvaret?
Ja, totalförsvaret är ju någonting som angår alla, mer eller mindre. Och alla delar av samhället. Och då kommer ju just de här frågorna ofta upp då. Hur ska vi göra? Vem ska bestämma vem? Hur ska vi få ihop det här på ett samordnat sätt? Hur ska vi komma dit vi vill? Och vad är det för principer som ska styra? Och så. Det är någonting som pågår och händer just nu. Så jag är väldigt glad att jag är med och får följa den här utvecklingen. Jag var ju liksom med på avvecklingen på 90-talet.
Och det där är ju spännande. För jag tycker att det vi hör nu när liksom det nya totalförsvaret ska formas är ju att det naturligtvis tittas ganska mycket tillbaks på det som var, vilket är naturligt. Men också att det kommer saker som, men det är något nytt nu, vi kan inte kopiera. Vad är det som är på väg att hända?
Ja, det är väl lite oklart, mer än att det har börjat hända saker mer konkret. Och det beror ju delvis på att regeringen har satt i foten, eller man har uttryckt det här i inriktningspropositionen för 2014. Eller 2015 var det väl. Och prioriterar de här frågorna. Sen har man lagt ut regeringsuppdrag till myndigheter som då är skyldiga att redovisa tillbaka. Styrningen och målfokus just på uppbyggnaden av totalförsvar, det var ju en av huvudprioriteringarna, förutom då att öka den operativa förmågan i Försvarsmakten. Så att det är många nu som jobbar med det här på olika sätt och på olika nivåer. På regional nivå är det ju de regionala staberna, Försvarsmaktens regionala staber håller på att jobba med det här, de här frågorna. Och länsstyrelser också då, i olika del kan man säga.
Och vad är det du tittar på just nu då, just kring det här, eller har gjort också?
Ja, jag tittar ju på hur utvecklas det här. Jag har ju följer ju då Försvarsmakten och MSB:s arbete. Med att uttrycka behov och se hur det civila försvaret kan motsvara de behov Försvarsmakten säger att de har. Och den processen. Jag tittar på frivilliga organisationer också tillsammans med Försvarsmakten. Eller på uppdrag av Försvarsmakten. Och vi tittar på lite grannländer. Vi försöker väl få en bild av vad är som händer. Vad är som ligger i spåret nu. Kan vi dra lärdom? Dels som du sa, som förr kopiera kan vi aldrig göra, men vad kan vi lära oss eller vad kan vi ta med oss? Och vad kan vi ta med oss om andra, framförallt grannländernas arbete? För de är ju i samma, eller inte riktigt samma läge, men de jobbar ju med de här frågorna också nu. På ett annat sätt än vad de gjort tidigare.
Och vad kan vi, för det är ju ganska stora skillnader tänker jag från förra gången vi hade totalförsvar. I och med att mycket var mer statligt. Och nu har vi mycket mer civila aktörer, privata aktörer som är inne på banan i det som kommer att behöva stötta upp i totalförsvaret. Och hur ska det fungera? För det är ju ett enormt samarbetsbehov där.
Mm. Ja, det är det ju naturligtvis. Och om man tittar på det gamla totalförsvaret så är det precis som du säger, staten hade mera inflytande och makt över olika sektorer. Sen finns det ju samtidigt sektorer som alltid har varit privata, som livsmedelsförsörjningen till exempel.
Mm.
Det är en sån sektor. Och hur har man gjort det här tidigare? Hur tänker man nu? Hur gör man i andra länder? Så att allting har ju inte varit statligt, utan det har ju funnits sektorer som har varit privata redan tidigare då. Men samtidigt så är det så att man säger att det var väldigt mycket bubblor och pilar och åt alla olika håll där alla skulle ingå och det skulle vara en samverkan på alla nivåer och sådär. Men jag kan titta på den skissen som fanns då av hur totalförsvaret skulle fungera eller hur det såg ut. Och så tänker jag att skulle vi rita upp samma bild av samhället idag så skulle den vara ännu mer komplicerad och det skulle vara ännu mer pilar än vad det var då. Så att jag tror att det är svårt också, så säger man, ja men det ska inte vara så mycket som förr, eller det ska inte vara så komplicerat. Men man kan inte ta bort någon nivå, eller man kan inte ta bort någon funktion. För då rasar väldigt mycket annat runt omkring. Så att det där är, man får jobba långsiktigt, tänker jag. Det är väl det viktigaste nu, att man har en långsiktig framförhållning och tänker, vad vill du komma någonstans, vad tror vi? Vi ska landa någonstans.
Ja, det är ju inte ett arbete som ska vara klart till jul precis, utan vi har ju, det kommer ju att ta tid. Och 2020...
Ja, det är ju pågående. Ja, 2020. Ja, men då kommer ju den stora totalförsvarsövningen. Och det är den man satsar på. Och den blir ju ungefär som Aurora var nu liksom. Det är någonting man gör första gången väldigt länge. Och det ska bli jättespännande att se vad det kommer att landa i.
Och sen tänker jag att civilsamhället har ju också en enorm påverkan på totalförsvaret också i att varje individ har viljan att stå upp för landet och våra grundläggande värderingar och sådär. Hur liksom ser forskningen och hur ser du att det här nyttjas i tankarna framåt?
Det är ju en del av försvarsviljan. MSB gör ju såna opinioner. De gör 2016 är det senaste jag har sett, där man mäter lite hur folket tänker i de här frågorna. Och det har väl ökat. Liksom. Likaså har man väl också pratat mycket just om frivilligorganisationernas möjligheter att engagera människor som inte vill vara med i Försvarsmakten direkt anställd där. Men man vill ändå göra någonting. Och att den resursen finns naturligtvis. Så har man infört mönstring, man kommer att införa värnplikt till del. Så att jag tror att det växer liksom fram. Och civilsamhället tror jag på den lokala nivån. När kommunerna kommer att börja jobba med det här framförallt, så kanske det, tänker jag att det kanske växer upp. Inte organisationer kanske, men ändå nätverk och tankar. Alltså diskussion, hur skulle vi göra om någonting drabbar våran kommun? Hur når vi ut till våra medborgare i kommunen? Var ska de vända sig om det börjar smälla till? Hur ska vi liksom ta hand om det? Ja. Både då erbjuda sätt att engagera sig på, men också stöd och hjälp naturligtvis.
Och om jag tänker då det här komplexa spelet som det ju blir när människor är involverade och ska ha relationer med varandra. Vad är det som skulle gynna samarbete då, respektive missgynna samarbete?
Spontant så skulle jag säga att problem, att man har ett gemensamt problem och inser att man är beroende av varann, det är någonting som starkt gynnar samarbete, vill jag säga. Att det finns ett förtroende, eller att det växer fram ett förtroende i de här samarbetena. Det som delar då, som motverkar samverkan, det är bristande förtroende. Det är när man inte ser vilken roll har jag i det här, vad ska jag hålla på med det här för? Det här verkar ju värdelöst. Det här har ingenting med mig att göra. Det är någonting som i sin tur missgynnar då viljan till samarbete över gränserna. Eller över organisationer, även mellan människor naturligtvis. Men det har väl visat sig ofta att om det händer någonting, det räcker ju att man sitter på bussen och så snöar man fast, så försöker man hjälpa så. Och jag tror att människor i allvarliga lägen söker sig för att träffa andra människor och se vad kan vi göra tillsammans. Vad är det vi kan Vi kan fixa, jag har en bil, du kanske har en radio. Ja, men det, att det tror jag gynnar samverkan. Att man har sådana mötesplatser eller träffpunkter som man vet att händer någonting väldigt allvarligt, då är det dit jag ska gå för att träffa andra och få information.
Ja,
och kunna hjälpa till själv också.
Ja, för det har vi ju verkligen sett där, de stora katastrofer eller saker som har hänt de senaste åren, att människor verkligen, verkligen vill hjälpa till och anstränger sig för att göra det. Sen är väl det där då kanske att få människor att börja tänka i förväg, innan det faktiskt händer någonting, att börja fundera på, ja, men vad, som de säger, vad kan jag göra och vart ska jag ta vägen? Att överhuvudtaget ens tänka tanken.
Ja, precis. Och det tror jag, kommunerna inom sitt geografiska områdsansvar och sitt ansvar för sina medborgare i sin kommun, det är ju den minsta enheten egentligen, om vi inte ska prata grannar eller specifika områden. Men det är ju kanske ett annat steg då. Men det beror ju på hur stora kommunerna är och så också, hur man organiserar sånt där. Men att man ska veta det som invånare innan, åtminstone basic. Vad går jag om det händer någonting? Jag kan inte ringa, det kanske inte finns någon el. Vart tar jag vägen för att få veta vad det är som händer? Sådana platser, eller ja, om man vill hjälpa till, så går man till några platser som, där man får den informationen och får lite mer koll, tänker jag. Det tror jag kommer att bli. För det kommer, tror jag, om det skulle hända, om man inte har den informationen, så kommer det att själv organisera sig i alla fall. Och jag vet, det kan ju vara bättre och sämre. Det beror ju lite på det.
Ja, exakt. Det är som du säger. Det behöver ju inte bli sämre kanske. Det kanske blir riktigt bra. Men jag tänker ändå någonstans att har man testat det innan, så borde ju chansen vara att det blir ännu bättre. Vara större. Men det vet vi ju först när vi har prövats.
Ja, vi vet ju inte riktigt det. Och särskilt är det antagonistiskt då, som det är under höjd beredskap och krig. Alltså att det blir en helt annan osäkerhet än om det är en naturhändelse eller olika.
Så jag tänker totalförsvaret också då. Det här liksom tanken att vi alla hjälps åt är ju i grundtanken väldigt solidarisk. Men naturligtvis väldigt komplex i och med att det är många organisationer och många nivåer som ska jobba tillsammans och inte trampa i varandras, och det ska ändå hända saker. Jag tänker det här är ett gigantiskt jobb att reda ut.
Ja.
Hur liksom går tankarna hos dem som du följer? Liksom vad, jag tänker man måste äta den här elefanten i små bitar på något sätt och samtidigt ändå komma framåt.
Ja, det här med prioriteringar är ju, tror jag, viktigt. Att man säger, vad ska vi göra först, vad behöver vi göra sen och vad kan vi vänta lite mer med? Mm. Det är ju sådana, dels är det på politisk nivå naturligtvis, men sen inom varje myndighet eller varje sektor. Ett ord som man inte använder kanske, eller man använder det, men det finns inte preciserat vilka sektorerna är direkt. Men om man tänker då energisektorn eller inom försvaret, sjukvården, att man vet vad är det som gäller vår verksamhet och vårt ansvarsområde. Att man måste börja med sig själv. Har man inte sig själv klart för sig, så är det väldigt svårt att samverka med andra på ett bra sätt, tror jag. Sen måste man väl kanske börja på lite olika täter samtidigt. Att man dels ser över sin egen, vad är det som är min roll? Vad är det vi behöver göra? Vad är det som är skyddsvärt hos oss? Vad är det, vilken samverkan behöver vi ha? Och vad är det för privata aktörer som är viktiga hos oss? Ja, men liksom lite så. Och det tror jag, både inom försvaret och inom det civila försvarets olika delar, behöver få lite bättre koll på än vad man har haft. Och det är inte så konstigt, för ingen har brytt sig om det här på ganska länge då. Men jag tror att det kommer. Det har varit väldigt fokus på det som är de bevakningsansvariga myndigheter som utpekade i krisberedskapsförordningens bilaga. Som har ett särskilt bevakningsansvar när det gäller höjd beredskap. Men det omfattar ju inte Försvarsmaktens stödmyndigheter som FOI, FRA, Fortverket, FNB. Ja, men det har jag säkert glömt någon. Men i alla fall. Och inte heller andra viktiga myndigheter som Arbetsförmedlingen, SMHI och så vidare. Men det kommer nog att komma också, tror jag. Mm. Att man tar det här lite större greppet. Och särskilt med kommuner och någonting. Man har ju det här försöket på Gotland. Ett total som man kom överens om i uppgörelsen i höstas. Att man ska ha ett totalförsvarspilotprojekt på Gotland. Då, civilt, militärt. Och det ska bli jättespännande att se vad det landar i. Frivilliga hemvärn finns det där.
Absolut. Ja, men okej, någonstans det här då, att ta det lite i små bitar och prioritera. Det går inte att göra allting på en gång. Och det är ju liksom, oavsett om man är en myndighet eller kommun eller enskild person, så tänker jag att man kan agera på samma sätt när det gäller just det här med att planera inför någonting.
Ja, precis. Sen där att man alla ska göra likadant, det tror jag inte kommer att fungera i verkligheten. Det är nog en planeringsproduktfantasi. Men att det är det stora hela, att man inser liksom, vad är det här, vad är det vi behöver. Och det gäller ju även privata aktörer, för de vill ju också stödja naturligtvis i såna här lägen. Mm. Och frågan är hur man får ihop det. Mm. För det är som sagt, samhället är väldigt stort och det finns väldigt många olika delar. Och alla ska funka i någon form. Kanske inte fullt ut under höjd beredskap, men de ska ändå finnas, kan man ju säga. Det är en verksamhet.
Ja, mycket komplexitet, men ändå betryggande tycker jag att vi äntligen ändå har börjat planera för ett totalförsvar. Att vi någonstans pratar om vår egen säkerhet igen.
Verkligen. Och att man gör det utifrån ett perspektiv där man kan inte direkt översätta krisberedskap med totalförsvar, eftersom ett antagonistiskt hot ställer helt andra krav i de flesta lägen på prioriteringar och på farlighet egentligen. Mm. När någon då är ute efter en och ska verkligen vill jävlas, om man säger så. Vilket man kan förvänta sig då, om det är ett angrepp från främmande makt. Bara en sån sak, vilka delar av landet eller vilka kommuner eller vilka kommer att behöva evakueras, vilka som kommer kanske få ta emot evakuerade, alltså alla såna här saker. Mm. För det är inte sannolikt att hela landet angrips totalt, så att säga. Utan det kommer ju finnas ställen som är mer eller mindre utsatta. Och hur ska man planera för det?
Och spännande tänker jag, med forskning kring det här också då, för att liksom se de stora skeendena på något sätt också.
Ja, men precis. Det är väldigt svårt att se dem när man sitter med näsan i det som händer nu. Men ibland får man ju backa tillbaka och tänka att ja, men okej, det här måste få ta lite tid. Det här vill vara lite pragmatisk. Se till att det flyter på. Det är ju liksom väldigt viktigt det här att regeringen faktiskt lägger de här uppdragen och pushar för den här utvecklingen. Mm. För att den ska komma till stånd, även om det står i lagtexten. Mm. Så har det inte stått i regleringsbrev, det har inte varit prioriterat. Så att det blir liksom, att det kommer på plats som det verkar i alla fall. Och jag hoppas att det blir det också långsiktigt. Det tror jag kommer att ge en hel del skjuts åt den här verksamheten.
Du Ann, tack så jättemycket att vi fick ta lite tid här och prata med dig om det här. Och lycka till med din vidare forskning.
Tack ska du ha.
Ja, minst sagt komplext är att få alla olika nivåer, myndigheter, företag och organisationer att samverka för att skapa det nya totalförsvaret. Det blir verkligen intressant att följa det fortsatta arbetet och glöm inte att du är en viktig del i totalförsvaret. Du kan bidra med så enkla saker som att bara väcka tanken i dina nätverk på att verkligheten skulle kunna se annorlunda ut en dag och att vi då alla behöver bidra. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet hittar du som vanligt på lottapodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 14 december. Och då möter du Nina Larsson. Hon är förbundschef på studieförbundet Vuxenskolan och vi samtalar om hur civilsamhället kan bidra till folkförankring och hur olika slags engagemang bidrar till att upprätthålla demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!